är ju en, tycker jag, ett spännande år, just eftersom det är maxad blomning på den här gyllene eran av arkader. Mm. Och där är, alltså, om du kollar på totala, alltså market gross, alltså hur mycket pengar spelindustrin tjänade 1982, så kan du likställa det med ungefär vad de tjänade 2000. Mm. Välkommen till Kjellander och Björk och säsong 7 och vårt samtal om spelen. Jag sitter här med min poddkollega Andreas Schlander. Hej Andreas.
Tjena Mats. Woo! Jag är sjukt taggad för spelen.
Jag vet det. Jag vet det. Och det är dessutom extra roligt att få göra ett sånt här djupt avsnitt nu tillsammans, eftersom vi är lite stärkt av att titta på statistiken från 2019, hur ni som lyssnar på oss. Mm. För föreställningen som vi hade innan, det var att ni faktiskt var mest intresserade av att lyssna på gäster. Det har vi skämtat lite grann om. Men vi ser ju att ni tuggar ju i er våra djupdykningar. Så jag är liksom också peppad att fortsätta och försöka göra de här djupa avsnitten.
Verkligen. Och de som kanske lyssnar på säsong 7, det första de gör med oss, kan man ju säga att de här djupdykningarna vi gör är ju ett sätt för oss att liksom, vi tar ett mänskligt koncept som pengarna eller kärleken eller brotten eller sexet har vi haft också. Mm. Och så ser vi vad det blir av det här i den utveckling som vi är uppe i. Och idag tänkte vi då dyka ner i spelen. Spelen kan man väl också säga är inte då de olympiska spelen.
Nej.
Eller liksom gambling, utan snarare gaming är väl den rätta termen, ja, man ska säga.
Videospel. Eller
videospelen.
Ja.
Gaming låter ju förändra. Vi säger spelen.
Ja, och formatet är, vi tittar på bärande frågor, vi kikar på igår, idag och spekulerar om imorgon. Mm. Pretty much. Mm. Men du, ska vi köra bärande frågorna då?
Mm,
och så sen
absolut.
Så rusar vi in i igår.
Bärande frågor är ju då någonting som jag och Mats kanske har tagit en fika här innan och funderat på. Vad skulle vi vilja götta i om vi då pratar spelen?
Japp.
Så vi kör dem.
Hur spelas spelen i framtiden? Hur kontrollerar du dem? Hur upplever du dem?
Mm. Vem spelar?
Vad handlar spelen om i framtiden?
Mm. Och kanske då även vilka är det som förser oss med dem?
Mm. Speletik, det här är ju ett jätteområde. Formar den samhället? Hur? Från gamla kulturer till stora techbolag formar.
Mm.
Ja.
Mm. Vi skrev också, osäker på vad vi menar, vi får väl reda i det då. Vart tar liksom kulturfenomenet gaming vägen i framtiden?
Ja, fast... Ja,
alltså det... jag tror mig veta vad, jag tror vad du som nämnde den.
Ja, men vi får ta det.
Vi kommer tillbaka till den.
Moraliserandet över kulturuttrycket. Alltså ett exempel är ju då Trump uttalar sig om att det är ju spelen som gör att amerikanerna gillar att skjuta varandra så mycket. Och det är säkert en delmängd, men det är nog inte hela sanningen, skulle jag gissa då.
Nej. Och vilket då leder oss in till farorna med spelen.
Och vad säger forskningen om spelen?
Vi skulle också vilja dyka det här med multiplayer. Mm. Kommer det finnas kvar?
Konsolerna, finns de kvar?
Mm. I AI-utvecklingen med allt som händer och sker. Vi pratar affärsmodeller. Det tror jag vi både ska prata affärsmodeller idag och självklart även framåt. Mm. Och lite historiskt också.
Och vilka binäringar finns runt? Alltså för alla stora näringar skapar ju också binäringar runt sen. Vad finns det där?
Mm. Och vi ger ju ett litet anslag, spelar lite grann på e-sport där.
Men just det.
Kommer vi ha fler liksom, tittare än spelare framöver.
Vad händer med det kreativa uttrycket när produktionerna blir stora? Kan vi förvänta oss samma likriktning som Hollywood-produktioner?
Mm. Och syftar då kanske på de här AAA-titlarna?
Ja, helt
som
riktigt.
Är då de, du kan det bättre än mig, men de riktigt stora de storproduktionerna helt enkelt i spel.
Fast det här är ju också då lite spännande. Visst hade vi det där, va?
Mm.
Det här är också lite spännande, för när vi flyger in här då, jag identifierar mig som gamer, Andreas. Och du gör det nödvändigtvis inte, även om du njuter av spel.
Jag tycker det är kul att spela, men jag är ingen gamer.
Och det är också att vi förbereder oss lite olika. Som du är bättre förberedd än mig inför det här samtalet. Och risken är att jag nördar i min egen njutning av spel då, och du snarare är liksom krispig utifrån att ha betraktat liksom beteendet här.
Betrakta dig?
Ja, jag vet inte.
Nej, men det tycker jag, det stämmer ganska bra. Jag har ju spelat jättemycket när jag var ung. Jag spelar med mina barn. Mm. Men jag tänker nu också i tankarna inför det här. För jag vet några veckor att vi skulle göra det här. Har jag också liksom tänkt att jag liksom vill försöka förstå det än mer.
Mm.
Både för att ja, men, vi ska kunna prata om det såklart. Men jag har också lite ett nyväckt intresse tycker jag.
Mm.
Vad är det där? Min son Fred kanske som spelar mest av mina barn. Liksom, vad den där boxen där då liksom? Så jag har upptäckt hela det här nu. Jag visste ju inte innan det här, för jag ville känna vad en lootbox var.
Mm.
Det ska vi förklara lite längre fram.
Mm. Men spännande. Ska vi starta väl igår då? Och så sen så tuggar vi oss framåt.
Mm. Och jag har kollat lite grann där. Och vi får kredda Wikipedia och kolla en hel del i det här. Men jag har valt ut lite grejer som jag tycker är intressant och som kommer kanske vara relevanta för när vi ska prata om idag och imorgon.
Yep.
Så vi kanske kan göra lite kopplingar tillbaka. Och tittar man då på videospelens historia så har vi då en tidsperiod mellan egentligen att man uppfann då de första elektroniska spelen på 1940-talet ända till idag. Och det som verkligen slår mig är hur många olika typer av uppfinningar och hur många olika liksom, lite riktningar vi har haft i det här. Det är liksom inte en rak utveckling hela vägen fram som med allt annat höll jag på att säga. Men tittar man videospelen som nådde liksom mainstream och blev utbredda på 1970-1980-talet då vi hade liksom arkadvideospelen, såklart hemmaspelkonsolerna, hemmadatorn introducerades liksom för allmänheten. Och vi vet ju på något vis alla hur liksom populärt det är idag över hela världen. Första datorspelen började dyka upp på 1950-talet. Började med något som hette, det här känner inte jag till, Bertie the Brain. Har du hört talas om det?
Nej, utan det har bara, när jag har liksom, man kikar lite i researchen själv så har jag kommit i kontakt med den.
Ja.
Jag vet vilket spel som jag uppfattar som det första däremot, men du kanske kommer till det.
Ja, vi kommer. Och det här då, Bertie the Brain, är då ett, det är typ luffarschack. Och det byggdes nu då, inte av liksom Epic Games, utan av Dr. Joseph Cates, om man nu uttalar det så. 1950 för Canadian National Exhibition. Och det som är lite kul om man tittar såklart hur spelen uppkom, så var det ju framförallt för akademisk forskning eller för att liksom demonstrera datorns tekniska utveckling.
Ska bara göra ett tillägg. Jag tycker det är väldigt, väldigt naturligt att det kommer just från akademin. Och jag kan komma tillbaka till den sen efteråt.
Ja, superspännande. Och i det här liksom självklart berodde det på tillgången till de här stordatorerna. Mm. De fanns ju såklart på forskningsinstitutioner, på campus, universiteten. Och då satt ju forskarna och akademikerna och gjorde de här spelen.
Mm.
Men sen hände det någonting då på 1960-talet. Förbättringarna i liksom datorteknologi. Man kunde göra billigare, liksom, jag har ingen bra översättning, mainframe-datorer.
Mm.
Det tycker jag...
Stordatorer. Stordatorer.
Just det. Och det ledde ju då till att tillgången ökade. Arkadspelen, de såg ju då sin uppkomst på 1970-talet. Pong. Första generationens spelkonsoler var ju då Magnavox Odyssey. Och det var den första spelkonsolen för hemmabruk som kom 1972.
Är det 72 den kom?
Yes.
Ja.
Men sen är det är lite hur de följer varann. Spelkonsolerna och liksom spelen och titlarna. Yep. De där är ju på något vis oskiljaktiga om vi tittar liksom även framåt. Vi har ju då Taito som hade Space Invaders som släpptes 1978. Som var någon form av, man beskriver det som en form av liksom renässans för liksom videospelsbranschen. Och också ett av de liksom titlarna som banade väg för den här gyllene liksom, tiden som sen kom vad gäller just arkadspelen.
Ja. Är man intresserad där? Det finns faktiskt ganska mycket dokumentärer om den här perioden om man är nörd om varför spelekonomin kraschade under 70-talet. Mm. För Pong, som du sa, är ju en megatitel. Arkadspelen började dra iväg, men också sen så var det väldigt dålig stämning i branschen, och Space Invaders som är en mega hit räddade det här 78. Och det här finns, alltså det finns jättemycket dokumentärt om det här. Och det här är ju titlar som jag tror att man känner till även om man inte är en gamer.
Verkligen. Ja. Men den här känner jag ju verkligen.
Ja. Space War är min första. Det är 60-talet. Det är right. fortfarande ja. akademiker som har tagit fram den. Mm. Den är inte så här skitlångt ifrån hur Space Invaders blir sen efteråt. Ja, du har... Mm. Det finns det spelkonceptet har gjorts om och om och om igen. Mm. Och det är gravitation i mitten och så är man två stycken raketer som ska slåss mot varandra. Det är en bit från Space Invaders, men du förstår, det är space.
Ja, men verkligen. De där känner man ju, de som varit med och kanske också växte upp på början på 80-talet, säger jag där då. Från liksom, ja, men på pizzerierna och allt vad de hade, de här liksom. Insert coin.
Alla som har sett ett arkadspel har sett en variant av Space War.
Ja, liksom. Exakt. Ja. Och just då, om vi pratar Space Invaders, det licensierades då på Atari.
Mm.
Och det var ju också en av de här faktorna som verkligen satte det här i rullning helt enkelt då.
Atari är ju fantastisk, men om ni tittar på de här dokumentärerna, då har ni sett hur de har grävt ner konsoler själv, själva spelen, för att inte förstöra sin egen marknad, för att de överproducerade då, det här är någonstans på 70-talet. Och det är så fantastiskt liksom, hur man försöker få igång en ekonomi i en bransch som är abstrakt och svår. Ja, sjukt. Jag blir nostalgisk när jag tänker på det. Ja.
En till då, titel som de flesta känner till, Pac-Man. Mm. Nu är vi inne på 80-talet. Jag tror du sa 82 här innan. Mats.
Nej, jag tror att det är 80 på Pac-Man.
Ja, 80 Pac-Man.
Ja.
Men du hade en annan titel. Vad var det 82? Det var...
Ja, men 82 är ju, tycker jag, ett spännande år just eftersom det är maxad blomning på den här gyllene eran av arkader. Mm. Och där är, alltså, om du kollar på totala alltså market gross, alltså hur mycket pengar spelindustrin tjänade 1982, så kan du likställa det med ungefär vad de tjänade 2000.
Mm.
Så det är ju en toktopp. Mm. Arkadspelen var så enormt, enormt, enormt stora.
Det är superspännande.
Mm.
Men från Pac-Man till då massa hemmagjorda spel som kom på Commodore 64. Jag hade inte den faktiskt. Men du hade en sån.
För mig är det, nu blir det liksom, ska ankra det här lite grann i personliga uppfattningen då. Då är det ju min, vi fick C64 1984. Jag var 8 år gammal då, du var ju 4. Och det var en ensamstående mamma som köpte den här. Så det är en enorm, enorm investering. Liksom jättemycket pengar för att få till en sån här grej. Hon lånade pengar, tror jag, till och med av mormor för att ha råd med den här grejen. För att hon såg då att det finns någonting kring datorer som kommer att vara värdefullt. Och min bror och jag, vi blev jätte... Ja, men det definierar ju mitt yrke. Nu är jag ju någonting annat än en datakille. Men liksom kontakten för mig kom där. Och det är ju spelen som är onboardingen in till datorer för mig.
Mm.
Så enormt massa titlar som ligger här på 80-talet. Är ju bara, det är ju liksom min barndom då, på något sätt.
För strax därefter, om man tar min egen liksom, första in. Sen kom ju då... NESen eller Nintendo Entertainment System 1985.
Var det 85?
Det var fortfarande lite tidigt, för jag kommer ihåg att jag önskade mig ett sånt i julklapp.
Mm.
Men min pappa kom hem med SNESen.
Ja. Alltså,
det var bättre så att sälja den, vart det var, alltså Super Nintendo som kom där.
Ja.
Så det var liksom min första kontakt. Men sen har vi hela då utvecklingen kring, ja, men, i takt med att CD-media kom, vi får PlayStation, alltså Sony PlayStation. Konsolerna, ska också säga, om man tittar tillbaks nu från liksom PlayStation och de här som har kommit, hade ju någon sorts liksom livsspann på ungefär 7 år.
Mm.
Det var så de låg ungefär när man räknar dem då. 2000-talet, vi kommer in i liksom, där lyfter jag då indiespelen.
Mm.
Det vet jag också, någonting som du verkligen fastnade i.
Ja. Det är lite grann så här, det kommer ju tillbaka till bärande frågorna. Vem är det, alltså om vi pratar om spel som kulturfenomen, så är det ju både som konsument men också som producent. Alltså de stora innovationerna kommer ju inte från liksom de som producerar AAA-titlar, säger jag nu då. Utan det är ju de som är mycket mer exploreraktigt och konstnärligt.
Mm.
Utan det här primära vinstintresse. Alltså för sin egen nyfikenhets skull så kommer det smarta koncept ur indie. Och det är ju jättestora, liksom, det kan ju bli jättestora titlar. Ett exempel är ju just Mojang och Minecraft.
Mm.
som kommer ur ett indie-sammanhang. Mm. För att det skulle inte, ja, men det skulle inte tas fram med ett business case.
Nej.
För det är absurt. Ja, så indie-kulturen är kul kring spel.
Det är spännande. Jag har ingen, liksom, ingen fakta tyvärr av hur den, liksom, varför den tog fart. Men en egen då, iakttagelse kan jag tänka mig. För jag någonstans läste jag att det var någon utbrytargrupp, jag kommer inte ihåg om det var då från, om det var Atari eller någon annan, där man också började credda, liksom, namnen på de som gjorde spelen.
Yep.
Så det där har jag ändå kopplat tillbaka, tycker jag. Vi har pratat om det i många andra sammanhang här.
Mm.
Den här, liksom, mänskliga sökandet efter på något vis kanske också bekräftelse.
Yep.
Att man faktiskt fick visa vad man kunde, vad man gjorde, att det faktiskt var en viktig, liksom, bärande grej, att det faktiskt indiespelen tog fart då.
Och så är det ju definitivt. Om vi då pratar om artisteri, så är det ju ett artisteri att skapa, för det är ju berättelser det här, fast i interaktionsform skulle, det är ju ett annat sätt att beskriva det, även om det finns massa logiska grejer som ska, men så finns det ju nästan, det finns berättelse i nästan alla spel. Och där det finns berättelse så finns det en berättare och därmed en artist eller på något sätt, så det är väldigt naturligt att det blir konstnärligt där. Så.
Och med, jag tänker även med det här med ökad tillgång, givetvis, att ändå, liksom, verktygen att göra spel liksom demokratiserades.
Ja,
att man själv, liksom, man kunde lära sig, liksom, göra de här på Commodoren, och så sen kunde man träffa en, snacka med likasinnade, dra igång en spelstudio för de som var, liksom, entreprenöriella eller verkligen ville göra en grej av det här.
Och ganska många, om du tänker på, liksom, introt till Kjellander Björk, så har du ju Gustav Grefberg eller Lizard King. Där har du ju en annan, där har du en annan aktivitet som kallas scenen då, typ, alltså, där man då jobbar med kulturproduktion ur datorer, där musik är en del av det, där demos är en del av det, vad man kan göra med teknologin, och där spel är en del av det. Det är liksom också den här indie-grejen väldigt mycket, och därmed också all cred till dem som, ja, men som lyckas, och du vet, man utmanas och utvecklas tillsammans.
Mm. Precis.
Coolt.
Och nu börjar vi närma oss här. Sen vi får ju, liksom, ja, men internet växer fram, bredband, spelen flyttar från, liksom, butik till nedladdningar, ja, egentligen, om man ska vara, liksom, drastisk. Apple kan man lyfta in här också, för iPhonen skapade ju också verkligen en, kanske ska man säga, liksom, stabil plattform för att utveckla spel.
Ja.
Och det vet vi också även i andra sammanhang. Har man en liksom ganska stadig platta, då är det bra för innovation, för då vet man också vad man ska kunna, liksom, vad man ska, ja, men stabilitet kan vara bra för innovation, tänker jag.
Absolut. Generering av intäkter, alltså revenue tillväxten är ju en, även om det inte är så konstnärligt, så är det ju, avgör ju möjligheten att kunna lyckas. Och det är någonting som Apple med iOS och, liksom, iTunes har klarat av, alltså hjälpte till med.
Ja, men exakt.
Även Androids plattform, såklart då, motsvarighet.
Men lite som du nämnde också, en del krascher, renässans. Nu kommer vi inte in och prata så mycket, och det tänkte jag vi medvetet hoppar över lite grann. Alltså, piratkopieringen har ju verkligen spelat en roll, självklart, i det här också. Det finns ju studier som visar både att det har, liksom, ökat, liksom, försäljningen av, liksom, den lagliga försäljningen, men även som visar tvärtom. Men det har ju verkligen hjälpt till att sprida de här titlarna. Och...
Absolut. Jag skulle säga bra resa.
Väldigt snabbt.
Ja, men det är bra. Jag tänker, jag ska ta tillbaka några. Nej, inte egentligen många alls. Men om vi tar 90-talet då. För mig är det, om jag gör den här personliga ankringen igen, så är det ju Amiga för mig. Och Amiga blev liksom, ja, men det stod ju, nu grupperar vi det ju lite enkelt i PC eller, liksom, i datorer. Men så, och då skulle det vara PC och Macintosh som man spelar på idag då. Där PC är klart mycket större än Macintosh. Men då på 90-talet, då var Amiga större. Mm. Alltså från C64 till Amiga. Så att, att PC tog den där, det är bara en, jag vet inte varför, men det är en tillfällighet, för den var inte lika lämplig som Amigan i dess kapacitet då. Men spridningen av PC:n blev större för att den hade andra nyttor än spel då, om man säger så. Det hade även Amigan på något sätt.
Ja, men precis.
2000-talet tycker jag är, liksom, distributionstiden. Det var ju då, om man tänker sig att hur spelkulturen var ganska lika mellan 70 till 2000. Alltså det var få gamers och antingen spelade man eller så spelade man inte. Men från 2000 och från med internet så distribuerades ju även spelförmågan eller liksom vilken som var gamer bluddrades ut lite grann. Just eftersom tillgängligheten blev högre och man kunde liksom ha spel på fler typer av devices och sådär. Så därför tycker jag att 2010-talet det är bara mer av samma, lite nya. Jag tycker inte att det är några nya grejer som dyker upp mer än att, alltså, och det är sjukt mycket innovation som dyker upp, men inte beteendemässigt. Det är ju mobilspelen tar ju fart. Mm. Det är det som är den stora då.
Och kanske där 1970 till 2000 formade, där på något vis skapade vi alla på något vis ur typen bilden av den här gamen som kanske också lever kvar idag men som vi vet inte stämmer.
Det är ju definitivt en nidbild. Den har ingen validering i datan alls.
Nej.
Så jag skulle ju då vilja komplettera det här med att försöka göra en graf på, på liksom
en poddgraf.
På utvecklingen från decennierna. Det är ganska tydligt. Det är, alltså, om man tänker sig det är sex typer av enheter som man jobbar med. Det är arkad, det är konsol, det är PC, det är handhållna, det är mobilspel och så skulle man kunna säga att det är VR, AR. Mm. Det är de så enheterna som man har spelat på. Där arkad och konsol var starten. Men att sen så här, datorerna eller PC:n då började ta fart och handhållna. Och handhållna var ganska stora ett tag. Och ser man då någonstans är grafen hyfsat jämn fram till det där 2010 där det är en ekonomisk stapel som äter upp alla andra just nu och det är alltså mobilspelen. Mm. Tittar man bara på grafen så ser man att mobilspelen är själv lika stor i intäkter som nästan alla andra är då. Och då pratar vi om att PC och konsol är ju jäkligt stora. Liksom. Mm. Så det är ju faktiskt ekonomin i spel var ju starten, det var ju Steve Jobs och hans gäng som startade liksom nästa generation av ekonomi i det. Och ekonomin nu för spel är ju enorm. Det är en enorm, enorm bransch. Alltså, så det är ju verkligen inte den här subkulturen som vi pratade om. Att man tittar på den här liksom underåriga pojken som sitter och är socialt awkward i en källare. Det är inte gamen. Det är en väldigt liten del av ekonomin och en väldigt liten procentdel av vad det är som driver spel. Den urban kvinna är den bästa gamen, för det är den man tjänar liksom pengar på. Det är ju casual gamen i mobilspel.
Och det är också den vanligaste, jag har sett en undersökning på det också, typ vanligaste gamen just nu är inte då den här grabben i liksom, nere i liksom gillestugan, som man kanske själv var när man satt och spelade Donkey Kong, utan att det är hans mamma.
Mm. Typ. I den här, om du tittar på den här bakgrunden då innan vi hoppar ur idag.
Mm.
Vad har du själv liksom för kontaktpunkter med titlar och liksom, vilka tänker du på när du tänker på spelen historiskt själv?
När jag liksom tittar tillbaks på min då kanske mer intensiva spelperioder.
Jag gillar att du visar tummen för på den här.
För det är ju liksom handheld, liksom konsol. Jag gillade ju, det kan jag fortfarande gilla, jag spelar de här liksom NHL, FIFA, Need for Speed.
Det är superstora titlar.
Mortal Kombat. Ja, det är stora titlar.
Yep.
Sen vet jag inte om man ska, kan man liksom, ska man lägga dem i något form av liksom, någon fora så är det mer liksom sport.
Mm.
Sportspelen,
yep,
skulle jag säga.
Och lite multiplayer-grejer.
Ja, absolut. Ja. Definitivt.
Och det är konsolligt. Ja. Konsolig riktning. Ja. Och det är fortfarande jättestora, väldefinierade genrar, titlar.
Exakt.
Jag har några stunds längs vägen också. Mm. För mig var Elite väldigt stort. Mm. Det är en ganska tidig titel. Alltså sådana typer av rymdspel.
Mm.
Och Civilization var otroligt stort för mig. Det är det fortfarande, ja. Och där är, nu snackar vi Amigan och så snackar vi tidigt 90-tal. Mm. Och då sitter man och väntar 5 minuter på att skiten ska laddas. Alltså, och så hör man den där musiken bakom. Och fick man en dålig, så här, nej, 5 stämmer inte. Det kanske var 20 minuter den höll på att ladda för att generera världen som du ska vara i. Och fick du en dålig start då, ja, men då skulle du göra om det. Så här, det var ganska tungt. Ja. Sen har du...
Men du köpte ju det på ett sätt, för det var också den förväntan du hade.
Ja.
På något sätt.
Ja, det, absolut. Och så det var inte så här hög tillgänglighet och liksom enkel onboarding på de här koncepten som man förväntar sig idag. Har man laddat ett mobilspel och man inte förstår det inom 13 sekunder, då, bara, då kastar man telefonen och köper en ny. Liksom. Det är nästan på den, den nivån. Sims är stort för mig. Civ City är stort för mig. Så här, liksom, känner du igen titlarna?
Ja, den, för den sista vi pratat om, vet jag tidigare, när vi pratade staden, då gjorde du någon inflygning i vår stad, när vi pratar städer.
Ja.
Kopplat till
Sim City.
Exakt.
Ja. Så, och så sen en...
Sim City spelade med, det kommer jag ihåg.
Jo, men
Flooding det, eller Fire och allt vad som kunde hända.
Och det är ju så här, det är ganska, det som jag tycker är coolt med det är att det kommer fram koncept ganska, det här är ganska tidiga titlar ändå, men som har förfinats under lång tid. Så de koncepten är ju gamla. Idéerna om det är gamla. Simulationer kommer från akademin. Det är ett sätt att förstå komplexa sammanhang. Och det har en jättestor plats då i spelen. Mm. Ett sätt att förstå komplexa saker och helheter, det är just att vara en gamer. Mm. För då ska man ta in en herrans massa aspekter och så ska man försöka ta beslut.
En egen iakttagelse nu när jag också ser mina barn spela, det var att då jag kunde, om jag tittar tillbaka, jag själv, mitt beteende var i spelen, var att jag gärna ville liksom undgå liksom storyline.
Yep.
Jag ville mer använda de här spelen bara som en liksom en lekplats. Mm. Bästa exemplet jag kan komma på nu är liksom GTA.
Mm.
Jag följde inte alls de där uppdragen. Jag tyckte det var roligt att åka runt i staden och dra på mig liksom SWAT-team och alla de här. Och då var det med liksom, fick jag några kompisar fråga, men du måste göra det där. Nu måste du göra det där. Medan jag ser nu när liksom, ja men mina barn spelar.
Mm.
Det är lite så de spelar. Då erbjuder också spelen den möjligheten.
Japp.
I att faktiskt bara ha det som en lekplats.
Mm. Och det berättar väldigt mycket om dig. Vilken typ av spel som du tycker om.
Mm.
Skulle man bryta ner det här till liksom användartyper eller speltyper, så är ju den som då vill göra en sandbox-liknande upplevelse där du kan göra saker själv utan att det är scriptat, då är det ju liksom att du är en explorer. Du vill ut på ett egen definierat äventyr och liksom hitta din egna plats i den här. Så en snitslad bana, då känner du det kanske lite för låst. Då blir det lite för tråkigt. Sådär. Och det som speldesigner, då måste du verkligen veta vem som ska konsumera din produkt så att du förstår att du bygger för den här spelartypen.
Mm.
Liksom på något sätt. Och det är lite grann, det är ju ganska likt arbetet när vi jobbar med kommunikation. Att vi måste förstå vem vi pratar till, vem är publiken. Sådär.
Verkligen. Jag gillar psykoanalysen och jag tänker också kring dem, och det kommer vi in när vi pratar framtid, men de krafter faktiskt ditt spelbeteende, eller vad ditt spelbeteende faktiskt säger om dig som person generellt i alla olika former av sammanhang.
Den fångar vi upp sen när vi blir lite mer filosofisk.
Yes.
En sista på det här då. Nej, vet du vad? Det tar vi när vi hoppar över till idag. För du nämnde pirat och det ska vi prata om idag också. Har du något mer på igår?
Nej.
Ja, och där bryter vi samtalet om spelen igår och väntar på nästa avsnitt om spelen idag. Tack för att ni lyssnade.